Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där hälsar vi välkomna till matchpodd efter krysset hemma mot Göteborg. Och det här är nog rekord för oss i att vara sena med inspelning efter slutsignal. Och det har sina olika anledningar. Och vi hade kunnat lösa det med 2-manna-anfall. Men vi valde att vänta in tills vi är en samlad trupp. Således säger jag välkommen till Tony Kungsholmen och Djurgårdens Björn Hellberg, även känd som Robin Fredriksson. Välkommen. Ja. Ja, innan vi drar igång, vad tycker ni om att spela in? Nu är klockan 21.37 och matchen har ju varit, liksom, den slutar väl runt 17-tiden någon gång. Hur tycker ni att det känns att spela in så pass mycket senare?
Just den här gången tycker jag att det känns lite sämre i och med att jag har varit iväg efter matchen och tänkt på annat. Hade jag bara suttit och marinerat insatsen så hade jag nog varit lite mer skarp, menar jag. Jag är nog mer pro att spela in direkt på sekunden.
Fast jag gör ju nästan det, eftersom jag fick se allting efteråt. Jag såg ju inte live idag, vilket bara det jag hatar att inte se live. För att,
alltså, även om du inte vet resultatet? Du får inte
nu stängde jag ner allting. Liksom, barkaderade med, liksom, eller på landet. Jag åkte till landet efter min son. Min son spelade match klockan 3. Det var där exakt klockan 3, så jag strulade till det. Så kommer vi hem och så vi sätter oss i sommarstugan och så barkaderar jag, så jag har stängt av allting. Så det funkar, jag har inte hört någonting, inte fått en susning av vad som hände. Men liksom, så det vart okej ändå, för jag körde till och med det här försnacket så man ska få komma in i rätt feeling. Men det ligger i bakskallen liksom där, när det är liksom, när det är några minuter kvar och vi leder så här. Det är redan avgjort liksom. Jag vet att inte jag kan avgöra framför tvn ändå. Jag kan ju inte kasta liksom någon ölglaset genom tvn och påverka matchen. Men liksom, ändå, liksom, det är någonting som är... sport ska ses live på plats, helst jämt.
Ja, helt enig. Jag tycker det har varit rätt en lång väntan till att få ventilera sig ordentligt. Och tyvärr så har jag inte hållit mig borta från sociala medier och forum och sånt, så man har ju läst vad många andra tycker och tänker, och då har man liksom på något sätt känt att jag måste få ventilera.
det tycker jag egentligen är en dålig grej. Det är bättre när man bara håller sig till den bilden man själv har än när man liksom läser för mycket vad andra tycker och tänker. För det påverkas man liksom av.
Ja, jag håller med. Jag håller med. Och jag ville komma till att jag spelar hellre in så tätt in på. Och då får det gärna bli en sämre, sämre eftertanke helt enkelt. Och,
Men är det inte det också som är närmast pubsnacket egentligen?
Jo.
Du vet så här, det är ju faktiskt en av de bästa grejerna med att gå på fotboll. Det är, alltså förbilan liksom med gänget och ligan, så efteråt så samlas vi på samma ställe och så får man bara spy ut sig allting eller glädjas eller whatever. Men det är ju känslan tycker jag liksom, när man alla har så mycket att säga och så bara debatterar man och ibland så går det överstyr såklart, men liksom, det är ju det som är den sjukaste känslan. Om man hade tagit det dagen efter hade varit, alla var så sansade och kanske sett matchen igen och allting. Det är ju liksom när man har det här. Plus att då får man, alltså på live får man inte ens se liksom repriser om det var rätt eller fel. Det blir lite tråkigt nu när man ser alla matcherna på tv. Så här, aha, okej, okay, det var så där. Trots att jag hade sett det live hade jag varit helt gått upp i limningen kanske. Och så här, det där är straff eller det där är någonting. Nu är det, aha, okej, okay, nu får man se facit. Bortsett från vår straffsituation idag, då, den kan man ju diskutera mycket som helst, men annars är det ju lite, det är roligare när det inte är fakta utan det är känslor och man ser från olika vinklar och sådär. Det tas ju bort när det är så svart eller vitt sen, tycker jag.
Mm. Ja, helt enig. Innan vi kastar oss över matchen då så ska vi väl höja varningens finger för att Robin har varit på middag och konsumerat vitt vin och Baileys. Så för en gångs skull så kanske man kan briljera mot dig i någon typ av analys. Nej, det tror jag inte. Du skulle nog vara vid, ligga i koma om man ska ha någonting att hämta hem där. Vi börjar med startelvan. Vi fick se PK i mål. Vittry, Une, Berg, Augustinsson, Ulven, Kalis, Kevin Walker, Harris, Ring och Holmberg. Vad tänkte ni där och då?
Jag tänkte väl att det var exakt den elvan jag hade gissat på. När vi surrade om den i podden så landade vi att det är Kevin som kommer spela 10 och Kalle 9 och sen så hoppades vi på Chili och Berka liksom, för det var lite, det känns lite fräschare sådär, men man var inte förvånad över att det blev Ring och Harris tillbaks dit efter att de inte spelade från start i Ungern då, och ja, sen verkar det ju som att Chili och Berka är ju inte helt fit for fight ännu att spela från start. Det Tolle sa efter matchen att de har lite, vad säger man, begränsning på hur mycket de kan spela.
Mm. Vilket är rätt rimligt, va?
Ja, det är väl så det går till och därför var väl startelvan ganska väntad och rimlig.
Mm. Nej, jag vet inte. Är det det?
Ja, det var.
Men varför kan man inte vända på det? Varför kan inte de få starta då?
Jag vet inte. Alltså, jag vet inte om de Stabba rekommendationen spelar, var att spela 30 eller, alltså nej, de känns ju mer som inhoppartyperna.
Ja,
alltså,
de är ju snabba, explosiva, så de vill man hellre ha på slutet tycker jag också. Men ja, alltså däremot tycker jag att man startar Ring, även om jag inte tyckte det var någon katastrof senast, och att man startar, jag hade hoppats på att man skulle chansa med Berka från start och med Curtis. Det
som istället för Kevin då, eller?
Ja. Mm. Jag tycker han är lite för trög. Det beror på vilken typ av lag man möter. Om vi ska, alltså det hade varit mycket mer logiskt mot Ferencvaros egentligen. Men den typen av spelare på mitten. Liksom. Nu var ju Banda i hög form så det var ju självklart. Det var inte så jag menar. Men den här matchen mer som, det är ganska trubbigt framåt. Alltså våran, vad blir det, högerkant. Om vi tar Walker, Ring och Kalle, det var, ja, vi kan ju ta det sen, men det var ju en sjukt trubbig enhet idag.
Ja, det blev inte alls bra, men ja. Det var ganska väntad elva tycker jag från vi var inne på att det är ganska jämnt mellan Edwards och Walker, men vi förväntade oss Walker för att Curtis startade både mot Örebro och mot
okej, okay, all right. Ja, men det kan vi.
Startade han mot Fenerbahçe eller? Nej, han Jo, gjorde han. Nej, han blev, kom in.
Han kom in. Men, nej, men, okej, ja, men det, om rotationsgrejen liksom, men just vi har ju som jag vet inte, det den är, ja, jag vet inte. Om vi inte har Berke eller Chili på plan, så är vi ju väldigt långsamma. Och det syndes hela första halvlek också.
Mm. Men, ja, det, så var det ju. Men jag varit lite förvånad ändå, för vi har ju kört samma manskap vissa andra matcher. Och då var det inte samma... Det har inte varit så här så uppenbart på samma sätt på något vis. Det har ändå fungerat. Även om vi inte har perfekt manskap, så har det ändå fungerat. Mm. Men nej, det var inte...
Och väger in, tror ni inte att det väger in lite också att man... Vi var ju inne på det här, Robin, att nu är det match och sen är det ett litet uppehåll. Liksom att fan, nu, det är bara att köra skit nu. Alltså man vill ju se en riktig urladdning. Alltså en fartfylld urladdning. Mm. Och så blir det precis tvärtom. Och då är det ju lättare att nu så här med facit i hand bara, var det där inte lite väl trubbigt?
Om du har fyra yttrar och två av dem har en begränsning på hur mycket de kan spela, du startar ju aldrig med de två då som du vet att du måste byta ut. Utan du startar ju med de som du kanske aldrig, kanske inte ens behöver byta ut. För att du kan ju behöva göra byterna på andra positioner.
Mm. Sen var jag lite fundersam kring om Kim och Tolle vågade köra en 3/5 backlinje igen efter den bleka insatsen i onsdags mot Fenerbahçe, liksom om man säger men där, vi kör det här nu, liksom, nu testar vi mot Allsvenskan lite mer hanterbart mot och se hur väl det här står upp, så det inte bara blir en matchgrej liksom, eller det hade jag tyckt var intressant om man hade vågat.
Nu kanske vi var inne på lite samma sak, att det hade varit nyfiken på serien också på liksom, men ja.
Mm. Ja, nej men annars
nej, men första halvlek då. Jag tycker att TV-teamet överdrev en del när de sa att det var någon form av Göteborgs dominans i början. Alltså liksom ordet dominans för mig är liksom mer laddat än vad jag såg. Men visst
det
är
det
ju
bollinnehav egentligen och så.
Ja, alltså de hotar ju aldrig liksom. Så att det är ju
Men du, jag tycker du är helt rätt på det, Robin, och det här tycker jag är genomgående faktiskt för inledningen av Dplays övertagande av de här rättigheterna. Backa bandet till att lyssna på starten när Norrköping ångade på. Alltså det lät ju som att det här var, alltså att de körde klackar till varandra varenda moment, och det var så här 5-0, 10-0, de ledde med 20 poäng, men inte fullt så. Det var ju liksom så här också att, men va, såg ni, kunde den tappa boll i Norrköping? Det trodde vi inte alltså, och jag tycker det är lite röd tråd.
Jag har egentligen störst respekt för Jens Fjällström som analytiker och de som är med, men jag kändes bara ordet dominans, för han kanske inte är lika laddad som det är för mig, men han hänvisade till den här IFK-dominansen första kvarten flera gånger, och den alltså visst, de hade bollen i egen backlinje mycket, men det är inte dominans för mig i alla fall. Men sen så, vi vill ju fortfarande hellre att det är vi som har bollen, så är det ju.
Han kanske menade bollinnehavsdominans, men det ordet försvann.
Ja, okej, kanske det. Men nu, jag tycker väl att första halvleken fick... Det här är en sån sak som jag hade nog inte sagt direkt efter matchen när man var jäkligt upprörd. Men med facit i hand så lite senare, så tycker jag väl att första halvlek fick kanske lite för mycket skit mot hur den var. För att summerar vi den så... vi kommer väl till 2, 3, 4... inga 100% chanser som vanligt, utan det är så här halvchanser. Har vi flyt över mål på en av dem. Ulvestad har en väldigt bra chans när den blockas av Kalle Sid till exempel. Och inlägget till Kalle som är en dess för högt och lite sådär. Men Göteborg har ju inte ett enda... De har ingenting. Nada.
Förutom... De rinner igenom ett par gånger som är nära, va? Det kan man väl säga.
Ja, de är nära att skapa en chans kan man säga.
Ja.
Men... de har ju ingenting utöver straffen. Så spelar vi om den här halvleken 10 gånger så tror jag inte vi förlorar många gånger. Alltså max en liksom. Så det, men sen, vi har gjort exakt sådana där halvlekar ganska ofta i år. Och så har vi tjafsat lite huruvida det var en bra eller dålig halvlek. Det handlar ju sen om hur man går vidare ifrån den. Alltså det är en byggsten så att säga. Men sen vad kommer härnäst liksom? Och det, där är vi trygga att vi brukar göra en ganska bra andra halvlek då. Men första halvlek ganska typisk Djurgårds halvlek för året egentligen. Men det var uppenbart att vi saknade fart. Jag tycker det mest problematiska i första halvlek var att Kalle var väldigt urslag tycker jag. För jag tycker att han fick faktiskt en del att jobba med. Han fick lite instick och sånt där. Men han vände åt fel håll, blev av med bollen och dålig första touch och slarvade bort lite mothållning och sådär. För jag tycker att
det är dåligt faktiskt flyt och timing överlag i väldigt mycket.
Han fick faktiskt en del att jobba med. Vi har ju haft matcher när till exempel Kujo, han får kritik för att han liksom, han gjorde ingenting i första, men bollen kom aldrig fram till honom. Liksom. Du får ju aldrig ut någonting av Kujo om han inte får bollen. Men jag tycker att Kalle fick faktiskt bollen en hel del gånger, men liksom bara slarvade bort det.
Men problemet med Kalle tycker jag är att han har mottagningar som han spelar tia egentligen. Nästan varje gång han får bollen i ett bra läge, då slår han tillbaka den ibland 10-20 meter när vi är på väg framåt. Det är okej om du är mittfältare liksom, som ska bygga zigzag-tempo. Men han är nästan framme vid straffområdet. Istället för att vända upp och gå på mål, då slår han tillbaka den. Det gör det nästan jämnt. Det är fruktansvärt frustrerande tycker jag. När han har ett bra halvläge till läge och gå upp och vrida upp bara, så Han försöker inte ens vrida upp och komma rättvänd. Det tycker jag förstår inte ens de besluten han tar där. Liksom. Sen kommer han inte riktigt bra in i den här matchen överhuvudtaget. Men som du säger Robert, han får ganska mycket boll att jobba med. Men när hans beslut varje gång att passa snett bakåt eller rakt bakåt, då tappar vi ju allting. Mm. Där tycker jag vi kan bli mycket rakare. Alltså, jag gillar ju Kim och Tolles sätt att man ska vara tålamod och bygga upp och vrida och vända på spel för att rycka isär dem och sen slå till när läget kommer. Men om man gör så varje gång och de vet att vi inte har några snabba spelare överhuvudtaget, då är det mycket enklare att försvara sig och då vill vi inte ens försöka gå så ofta centralt. Alltså om vi har relativt långsamma spelare, då måste vi i alla fall variera det. Att vi ibland går vi rakt på mål med en, två touch och så är det skottförsök eller någonting. För att det här är lite, det känns ganska förutsägbart att försvars mot, tycker jag i alla fall. Vad tycker ni?
Ja, jag tycker det är väldigt öppen bok att försvara sig mot. Alltså det är, jag skrev det till dig Robin, liksom, det är som att vi inte har någon dimension eller alltså i anfallet så är det så, det är inte att vi tvingar motståndarna till att göra ett misstag så att vi får övertag och skapar saker och ting. Det sker sällan. Det känns liksom mer som att vi ska vänta på att de gör ett unforced error och att vi snappar upp den situationen lite. Det finns liksom inte någon jättegenomgående tanke, baktanke med vårt anfallsspel ibland, tycker jag. Och framförallt så tycker jag var så tydligt med Kalle idag, för han känns väldigt virrig och vilsen, och det är ju anmärkningsvärt så här ändå så pass sent i säsongen.
Ja, men det var det. Alltså alla kan väl bara göra en kassmatch ibland, så är det väl, men det var lite, alltså när man har Kujo borta då vill man ju verkligen att han ska kliva fram och leverera, och han har ju verkligen varit absolut bäst när han har spelat nia liksom. I de matcherna har han ju betydligt högre snittbetyg än de han har spelat tia liksom, om vi hade gjort någon betygutdelning efter varje match. Därför tyckte jag det var otroligt konstigt när Axén sa efter matchen att Kalle är egentligen bättre som tia.
För men då kan inte han ha sett någon match med Djurgården.
Nej, absolut. Det är de enda matcherna han har gjort med Djurgården som kan klassas som bra, då har han ju varit nia allihop.
Ja.
Så det var bara jättekonstigt. Men skulle sitta här i flera timmar när vi ska ta upp allt konstigt Axén har sagt. Så att vi... men jag landade ändå i att första halvleken är okej. Okay, liksom. Det var frustrerande att vi inte hade någon fart där uppe, men det är ändå vi som är på väg att skapa någonting. Liksom. Sen så, när de får den här straffen i slutet på första så... Ja, då blir man ju lite orolig såklart. För vi har inte gjort en halvlek där det ser ut som att okej, det är två mål som väntar i andra. För ambitionen är ju såklart att vinna matchen. Sen, det är inte så mycket att säga om straffen förutom att men den är ju feldömd. Liksom. Det händer väl ibland. Vi har väl inte riktigt haft någon feldömd emot oss i år, va? Vad jag minns.
Står han inte lite väl bra till för att vara så säker på sin felbedömning?
Alltså, framförallt så tycker jag att det är väldigt uppenbart att bollen tar på Une Larssons liksom, lår / knä och sen studsar upp på handen. Och det är, alltså, jag begriper mig knappt på den nya handstolkningen, men det enda som jag verkligen har fått inhamrat är ju att ta den på en annan kroppsdel först och studsar upp på handen, ska det aldrig någonsin dömas hands. Och nej, det är exakt det som händer. Sen, vi fick ju med oss en sån mot Kalmar när Kalle skjuter och en försvarare kastar sig och täcker så den studsar på honom och sen upp på hand och så. Mm. Där fick vi med oss en sån. Men den här var väldigt... den var fel helt enkelt.
Ja, det var fel. Det är bara lämna och gå vidare. Det är ingenting man kan göra åt det. Men sen tänkte jag bara så här, innan vi går vidare där, alltså när jag tittar på Göteborgs elva, den är fan inte kattskit alltså.
Det finns många spelare där som man gärna hade liksom, alltså haft tillgång till, om man säger så.
Ja, tre stycken kan jag ta in på en gång liksom. Men,
sen är det så här, de har spelat 17 matcher i år nu. Visst, de har bara vunnit två, men de har bara torskat mot... utöver oss så har de bara torskat mot Norrköping, Malmö och Elfsborg. Mm. Två mot Norrköping, Malmö och Elfsborg. Och det visst, det är inget jättebra lag Göteborg, men de är svårslagna uppenbarligen.
Ja. Sen tycker jag liksom att när vi tog in Curtis så var det snack om Hossa Majersi också. Mm. Så var lite på hugget. Och jag tyckte han var fruktansvärt bra förut. Men jag började känna att det är lite så här... Jag ska inte säga att det är en bluff på något sätt. För han är bra på att göra sin gubbe. Fortfarande har bra speed. Men han levererar ju alldeles för lite tycker jag.
Man hade nog fått ut jäkligt mycket av honom i rätt miljö tror jag. Men det
ser snyggare ut än produkten blir, så att säga.
Ja, det är mycket möjligt.
Känns det inte lite Otman El Kabir över honom?
Ja, alltså... Så här, Ayers hade varit vår bästa ytter, det kan jag säga.
Det säger ju ingenting.
Ja, vi har många bra yttrar med Vehängens spets. Ja. Eller, vadå? Hur många klassar som...
Okej, Harris är bra... Men som det, är
liksom sen vi säger, det finns fyra yttrar i varje trupp. Det finns 16 lag i Allsvenskan. Så det finns 64 yttrar i Allsvenskan. Vart skulle de här petas in om vi rankar dem då? Och vilket skick klassas som bra?
Mm.
Ytter nummer 40 till 64 är väl inte bra. 30 till 40 är godkänd.
Hur många är vi nöjda med själva?
Vi har ju pratat att det är exakt den positionen vi vill ha en stor förstärkning på längs med. Men han hade ju varit vår bästa ytter. Det kan jag säga. För jag hade i alla fall alltid velat ha honom, för det händer grejer kring honom. Du ser aldrig liksom en anonym match från honom. Nu ser inte jag alla Göteborgs matcher, utan man har ju lite... Man har ju selektivt minne. Jag minns ju när han gör saker. Jag minns förmodligen inte när han inte gör saker. Det här har jag gjort om jag var Göteborgs supporter. Men han är väl en av dem som man... Jag hade gärna sett en ytter av den kalibern i Djurgården. Om jag fick byta ut en av fyra mot honom så hade jag gjort det alla dagar i veckan, kan jag säga. Men
det hade jag också gjort. Men vad jag menar är att han var så håsad och det snackas fortfarande om honom som han är en toppklass ytter. Men han levererar ju inte. Det ser oftast bra ut, han kommer bredvid. Men sen den sista leveransen, den sitter ju inte där. Han passar ju inte till mål. Liksom. Det är ju, då är man ingen bra ytter
Frågan är det för att de inte haft någon striker som sätter bollarna, eller är det för att liksom, eller sätter de inte bollarna för att Ajax till exempel inte har tillräckligt bra slutprodukt och sätta över. Ja, det, ja. Vi ska inte analysera Ajax för mycket.
Nej,
men
det är verkligen inte. Men jag ska komma till, jag tycker liksom att hos Ajax är en sån här, jag tycker Tobias Sana är riktigt bra. Jag tycker Paka är sjukt bra spelare. Jag tycker
han har gått in i andra lag och sen slutom Malmö, tror jag.
Ja, och Alassane Youssef är ju jättebra. Han hade också jättegärna så här. Och den som vi ville ha och utvärdera det fast vart för dyr när vi tog Vittry, Jallo, han är ju tämligen blek tycker jag.
Men liksom, han är en dålig match. Men liksom, tycker de andra hemmafostrade ytterbackarna, de har Emil Holm och Wernersson, de ser bättre ut tycker jag.
Tycker jag också. Men jag vill komma till att det här är ju som, tittar man på pappret, det är ju inget, det är inget skräplag liksom. Det är som du tittar på namnen liksom. Det är,
nej, de ligger på, men
jo, det är inte, laget,
som att vänta Varberg liksom.
Nej, men laget är där de är nu liksom. De är ingen bra. Men liksom, tittar man på spelare för spelare så känns det som att de borde få ut mer av det. Lite grann som man säkert kan titta på AIK och säga, hur kan ni inte få ut mer av det här materialet när de sätter sin bästa elva på plan? Liksom? Då är någonting fel liksom, i grundfundamentet, känner jag, om de inte kan få ihop de här spelarna och spela bättre. Sen tycker jag faktiskt att Göteborg stundtals spelar ganska fin fotboll, även om de är lite sårbara bakåt. Jag tror det största problemet för dem är att de alltid släpper in bollar. För liksom, de kryssar ju, vad är de uppe i? 9 kryss, va? Det var det.
Men då har de ändå en jävligt bra målvakt. Det här var 10:e krysset.
Ja, 10:e krysset, ja. Ja, precis. Och de har en av de bästa målvakterna. Så att liksom, det är ju liksom ett hyfsat bra lag på pappret vad det gäller spelarna. Sen får man inte ihop det på plan, då är man inget bra lag. Så det är ju det är så. Mm.
Så, ja. Paus, underläge 1-0. Det är ändå intressant att vi så ofta på sistone gör byten i halvtid.
Jag tänkte säga det och jag tänkte komma till...
Det är ju en ny trend på något sätt.
Ja, och...
Ofta positiv effekt också.
Ja, för kollar ni inledningen av andra halvlek så är det som att jag tycker ändå det är en rejäl scenförändring och det känns som ett nytt Djurgården som vet vad man ska göra tydligare, känns det som. Det är nästan från avspark och framåt. Och det är också väldigt lätt nu med facit i hand såklart. Men studerar man första 5 minuterna av Erik Berg, då är man fan mig helt säker på att han kommer göra mål någon gång under matchen. Det är lite som du är inne på, Tony, att Erik tar fram lite det här när han kanske inte är nöjd med laget eller sin egen prestation. Då är det som att han tar i och gör ett par väldigt bra grejer omgående. Men innan vi fortsätter också så måste man också komma ihåg med Erik nu blev det ju inte poängvinnande, men det var också viktigt mål. Många, jag själv har ju så här tyckt att han kostade ju säkerligen en del och har han spelat så mycket, men börjar man lägga ihop vad han faktiskt har gjort när det kommer till viktiga mål och poänggivande insatser, så sett till hur mycket han har spelat så är det ju faktiskt ganska hög leverans från människan. Och då har vi inte snackat om hur han kan städa rent bakåt också. Men bara just offensivt så är det ju, har han ju bidragit med jävligt mycket viktiga poäng nu.
Han plockar... Det är synd att han inte plockar fram det lite oftare bara. Det är det som är lite,
ja, exakt.
Lite frustrerande. Men...
Ja, jag håller med dig. Men ser ni, och då är min följdfråga nu på den här utläggningen är att varför kan inte Kim och Tolle skaka om Djurgården under pågående första halvlek? Eller är det byterna i halvlek som möjliggör det här att man kommer ut som, jag ska inte säga ett helt nytt lag, men jag tycker det är ett väldigt mycket bättre Djurgården första 15.
Jag tror det var så enkelt att ja, vi gör det mesta rätt, men vi saknar lite fart där uppe. Så att vi tar ut Walker och Kalle och sätter in Curtis och Chili. Och nej, det fick effekt. Det blev lite rörligare, mer löpningar och vi fick ut. Vi fick... vad säger man? Vi fick resultat av våran dominans, för att använda ett Fjällström-ord då, men vårt spelövertag.
Men det är också, tycker jag, lite, jag tycker Curtis Edwards gör ju en jättebra inhopp, tycker jag. Mm. Men jag förstår mig inte på den här mannen. Alltså, ena sekunden kan han vara absolut tvär sämst i Djurgården, och så kan han göra som den här matchen, komma in i fullständigt briljant och till och med ta sig in i boxen, och plötsligt är han överallt och har det här löpsteget, och han, vi vet att han är jättebra på screena och pressa liksom, det gör han ju bra, men plötsligt är han jättebra, och så nästa, hans volatilitet är ju för, alltså det är för stor skillnad mellan hans topp och hans botten i vanliga matcher.
Nya ring.
Ja, men ring, alltså han har ju inga toppar liksom, även om han står i assisten, va?
Ja, alltså idag tycker jag att han, jag säger så här, han var underkänd i 14 matcher. Han gör det bra mot ÖSK. Idag tycker jag väl att han gör det OK. Han har ett par nyckelpassningar och så där, och han slår ju, Radetinen slår ju passningen till till Berg, och sen så är det ju Ulvestad som slår passen till Curtis då. Så att, nej, ingen assist, men han är liksom, första halvan av säsongen så var det ju vissa matcher var ren parodi. Han var inte involverad i anfallsspelet. Det är han ändå idag, och det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är inte tillräckligt, men det är ju ett steg i rätt riktning. Liksom. Så här, idag skulle jag inte ge honom underkänt, men sen så ligger det ju, och det ligger ju i bakhuvudet att man är liksom ganska trött på hans insatser. Men skulle jag bara utvärdera dagens insats liksom helt oberoende av vad jag tycker om spelarna innan, skulle jag ändå tycka att han gör en OK insats.
Mm, jag tycker ändå, det, alltså, nu är man säkert färgad av alla matcher, men jag tycker man ser någon form av dåligt självförtroende. Han, förut, i början på säsongen kunde han bryta in, eftersom han är inverterad då, och sen gå på kanske ganska ofta dåliga avslut. Nu kommer han inte till de avsluten. Nu håller han in för han inte tror på det längre, känns det som. Det känns som att han ska behöva göra ett mål eller två, eller mål om pass för att få tillbaka någonting.
Vet du vad jag tror? Jag är inne på att han skulle må bra av att veta vad som sker nästa säsong för hans del.
Ja, det kan jag säga på en gång nu vad som händer om inte det här blir bättre.
Jo, men det är det jag menar. Att han säger att han vill vara kvar i Djurgården. Inför säsongen hade han liksom velat se till att det blir klart. Då hade nog Djurgården med glädje tagit emot en förlängning. Eller någon annan klubb. Men som sagt, nu, jag tror nog att han är frustrerad över att han dels inte är given längre. Och att det kanske inte går så jättebra sportsligt. Det är tungt och liksom självförtroendebiten. Och att det är nog mycket tankar i huvudet att okej, vad händer runt om i världen nu? Det kanske kommer vara många på marknaden. Vad är mitt marknadsvärde? Vem vill ha mig? Alltså, jag tror det är mycket sånt. Jag tror mycket mer än vad man tror i alla fall.
I teori i alla fall. Jag har ingen aning om den stämmer. Men någonting, någonting tynger honom. Så är det väl.
Men ni nämnde 1-0-målet. Där måste man ju säga att det är ju Bergs mål rakt igenom. Även om det är ett gäng bra prestationer. Berg vinner väl boll till Karlström som driver på rätt så bra samtidigt som Berg påbörjar en jävligt fin löpning. Karlsson släpper i rätt tid ut till Harris som levererar med en touch klockrent in till Berg som nickar tillbaks från det håll målvakten kommer. Och det ser så jävla enkelt ut.
Ja, det är så här pappa som spelar i föräldramatchen liksom, typ på Berg där på något vis. Att han bara kommer upp med pondus och skriker bra. Passa mig nu liksom, och så får han bollen och ser en mål liksom.
Hur ploppar den liknelsen
upp? Det är ju en klassisk
liksom. Är det Baileysen som talar nu? Hur fan kom du på den bara sådär?
Nej, men den är ju en klassisk
den är klockan
föräldramatchen på för stort allvar liksom.
Men det är också så att alltså, när man som mittback tar den där löpningen, för han bryter bollen först och fortsätter hela vägen till boxen, så blir det ju räknefel där för de som ska försvara. Det finns ingen som tar, så att liksom, bara att han befinner sig i boxen kan ju skapa att han tar löpningen hela vägen mot målvakten.
Det är ju annan och så,
exakt, det behöver inte ens vara så att han får bollen, men att om han tar löpningen och de plockar upp på honom, då blir någon annan fri som är i boxen. Så det är ju nackdelen är självklart om de blir av med bollen när de är på väg framåt så de kan vända. Men som, när det här sker, då är det ju som det ska vara. Liksom. Vi blir ju numerärt överlägsna då. Det är ju så man vill att det ska vara.
Det är så Bengan Boys skördade mycket framgångar. Den klassiska räknefelen inom handbollen.
Ja.
Och det glada 90-talet.
Var det där med gurkburkor där eller?
Ja, exakt.
Yeah.
Men sen då, Djurgården fortsätter väl hålla taktpinne väl?
Ja, och det är som ja, vi kan ju analysera allt som Chile inblandade i 6-7 saker den här, vi kan ju liksom gå igenom dem sen, men 8 minuter senare så gör vi 2-1 målet, och framförallt så är det en grym aktion av Ulvestad som gör sin gubbe och få in en bra boll i boxen. Vi har 4 eller 5 gubbar i boxen och Chili och Curtis krockar nästan, och sen en enkel PT-mål. Så att det är ett bra fotbollsmål liksom.
Där hade Chili kunnat gjort mål om man träffade första gången istället.
Chili, alltså när han hoppar in idag så vi får en Där ser man ju direkt betydelsen av att ha en anfallare som djupligt löper och river upp sår och så vidare. Men jag har så svårt att bestämma mig för om jag tycker att han gör liksom en 4+ insats eller om det är liksom 2+. För att det är så många, det är så mycket nästan över honom. En perfekt djupligt löpning, så han har ett friläge med liksom god marginal, men första touchen är för dålig så bollen rinner ner till målvakten. Han har de här typiska situationerna när han är en löpduell mot en försvarare, och den här vinner han ju liksom 100 gånger av 100 om de spelar, eller om det är på en löparbana, ett 100 meters race. Men på en fotbollsplan så han är så tunn liksom. Det räcker ju med att jag tror inte han hade vunnit en löpduell mot Andreas Granqvist nästan, för att han, det räcker med att sätta ut en arm så kommer inte han förbi. Det är inte någon kraft i det liksom, utan det är bara speed där, ingen genombrottskraft. Men alltså, sånt där kan bara liksom helt plötsligt en dag kan det bara klicka. Och vi har haft det förr så med många oslipade diamanter att till slut så funkar det bara. Och det kan mycket väl vara så med Chile också, för fortsatt han var inblandad i så många situationer varje match så kommer det till slut lossna. Men hade jag suttit som en neutral scout och tittat på matchen idag i uppdrag att scouta honom, så hade nog min analys varit att den där killen är snabb, men det är ingen fotbollsspelare.
Men alltså, idag känner jag att det inte är det viktiga huruvida han är bra eller inte. Bara att han är på plan när han kommer in gör att vi får ett övertag.
För att ja, det är ett konstant hot att ha en kille som är snabb.
Ja, och plötsligt kan inte de pressa oss lika högt eller, för de vet att här ligger den här Chili på rulle och han hade ett par bra aktioner i början och det räcker med ett par bra aktioner för att de ska bli oroliga. Alltså
ja, det är därför jag har svårt att bedöma, för att inhoppet ger Djurgården en superpositiv effekt och det är egentligen det viktiga.
Exakt, jag tycker att hans individuella prestationer i övrigt är inte lika viktigt då vi får resten av spelet att funka bättre genom att han finns på plan. Så det är lite olika saker, men det var, vi kan vara överens om att det var väldigt bra att han kom in.
Ja, jag tycker att han, de tidigare matcherna han har spelat nia, så har det inte alls sett lika bra ut som det var idag. Utan då har han varit ganska isolerad längst fram och liksom inte delaktig i spelet så mycket, utan han har mest löpt lite där framme. Men idag fick det verkligen positiv effekt när han kom in.
Det är däremot vi är väldigt imponerade över liksom, det att han har en sjuk förmåga, alltså jag tycker han har känt så osäker för, nu har verkar han komma in med värsta självförtroendet, nästan för mycket självförtroende, vilket jag tror kommer gynna honom i längden. Han känns mycket mer naturligt att han ska fram, han ska ta sig, han tror att han ska göra sin gubbe, och det gör han ju faktiskt ett par gånger. Jag tror det kan bli jättespännande sen liksom, om man håller kvalitetsmässigt hela vägen ut, det kan vi ju, får vi ju se, men bara att man själv tror på det, det är ju steg ett. Ring tror ju inte på sig själv, alltså kommer det vara jättesvårt för honom att lyfta sig. Chili tror ju att han ska göra det här, han tror att han går förbi.
Verkligen, det är som att Chilis självförtroende inte är valpigt längre. Sen kan vissa aktioner, som Robin säger, liksom att men spring bara förbi, alltså sätt en liten tyngre axel mot Granqvist och spring förbi. Nu tror jag att han gör det ändå mot Granqvist just, men i överlag så är det mycket i hans utstrålning som inte andas.
Det är lite dålig första touch och sådär. Ja,
jo, men visst, men jag håller med Tony att han känns lite mer jävla anamma faktiskt.
Ja, det här var ett bra inhopp i alla fall. Alltså absolut, att han ger.
Jo, men jag tycker ändå hans dragning och mål mot Örebro. Jag är inte säker på att hade den här matchen varit borta premiär, och jag tror inte Chile hade avslutat på samma sätt. Aldrig. Det känns som att det är hans, liksom det här som Tony är inne på. Och det tyckte jag han visade även idag. Och det är båda gott. Det håller jag helt med om.
Man hoppas att han spelar nästa. För att man är ju nyfiken. Liksom. Alltså, men jag är nog mer inne på att spela honom på en av kanterna.
Ja. Jag tycker han har,
det handlar ju också om behov fot, liksom. Alltså vi har inte så många andra alternativ och så vidare, men
fast nästa match kanske vi har Mange.
Vi kan ju efter att vi analyserat matchen kan ju Tony få se vad han jag surrade ju lite Mange inför podden i och med att han, det var den dagen han blev kvar, men Tony kan ju få säga sitt när vi summera matchen. När vi gör det här målet är det ju en halvtimme kvar. Och där känner jag att matchen, det ska mycket till när vi ska tappa poäng. Alltså.
Vi har dessutom två tre halvchanser att stänga matchen och 3-1 också. Mm. Den tycker jag fortfarande är en detalj som gör att vi inte riktigt på toppen då, liksom det här att stänga matcherna är ju fortfarande. Nu gjorde vi det bra sist mot Örebro, men det gör vi en så här 4+ insats liksom. Det är ju snudd på perfekt den matchen liksom, men här ska vi stänga, de börjar hänga med, de får gamnackar liksom, och vi känner att vi tar över matchen, de känns virriga försvaret. Här har vi ett par chanser där vi ska bara trycka in den, och då hade de ju bara gått och lagt sig. Liksom. Det är lite synd. Liksom. Sen kan vi göra det ännu bättre på slut och försvara när Farnerud gör det målet. Det ska inte han få göra. Men alltså, det kommer uppstå situationer när man inte har stängt matchen. När det är bara ett mål, då finns det hopp hela tiden. Det kan vara en Hail Mary liksom i 94. Där måste vi, tycker jag, bli lite effektiva, lite tuffare och vilja lite mer.
Jag tycker minut 60-75 är inte samma sak som 75-9. För 60-75 då har vi flera lägen att liksom sätta den här spiken i kistan. Men vi gör inte det. Så här, vi kommer inte fram till ett friläge som inte blir mål. I de situationerna har vi inte. Men vi hamnar ändå i många situationer där vi borde kunna avgjort det här. Det enda som... Det enda som frustrerade mig i försvarsspelet var att vi drog på oss liksom, vi går bort lite hörner och vi går bort framförallt lite onödiga frisparkar utanför boxen så där. Mm. Så liksom inte så här, Göteborg hade inte skapat någonting från öppet spel. Ge dem inga fasta liksom, för det var ganska onödiga frisparkar så där, som man ger bort, och det frustrerade mig lite grann. Men sen när minut 75 rullar upp, då börjar ju Göteborg ha bollinnehav, och det är lite det blir nästan alltid sådär naturligt att leder du med ett mål och du möter ett spelskickligt lag eller vilket lag som helst, så de kommer få liksom, de kommer styra matchen på slutet. Det blir ofta så, och det är ganska svårt att undvika. Och här tycker jag att Kim och Tolle gör ett litet misstag i att här borde man ha sista kvarten accepterat att det kommer vara den här matchbilden. Ta ut en offensiv spelare och sätta in Jesper Nyholm. Gå ner på tre backs med tre mittbackar. För det funkade väldigt bra. Du minns kanske vi pratade efter Mjällby, att jag tycker att det var jäkligt bra av Kim och Tolle att vara så pass prestigelösa i att när Mjällby styr matchen på slutet och vi leder med ett mål, att då ta in Jesper Nyholm och bara stänga matchen. Att hade man gjort det här, då tror jag nog inte att de får det där jävla målet på slutet. För det är så uppenbart också varför. De har ju tagit ut Kukau och sätter in Wernbloom som forward. Så de har ju egentligen bara en typ av anfallsspels... För det är ingen djupledslöpare. Vi vet ju vad för typ av anfall de kommer komma till. Och att, hade vi gjort samma som vi gjorde mot Mjällby, ta in Nyholm sista 10 som en extra resurs i boxen för att nicka bort de där bollarna, så ja, jag tror inte att det blir mål där då.
Mm. Ja, men sen är det så lite olyckligt. Jag tror det är Jul som får en... Han lyckas inte nicka bort den ordentligt, så liksom den studsar där liksom och...
Det är fortfarande ganska oförtjänt tycker jag, för de har ingenting, de skapar ingenting. Det är bara ett inlägg som råkar hamna perfekt.
Mm.
Och där sitter den. Och det men visst, vi skapar ju... Är det någon som förtjänar segern, så är det väl vi tycker jag. Men vi kan heller inte stå och säga att det är jätteorättvist med ett kryss liksom. För så pass bra match gör vi inte, bortsett från att de får en straff de inte ska ha då.
Alltså nu har inte jag sett Göteborg så många av deras matcher som inte mot oss så att, men jag kan tänka mig att det så här ser ut i många matcher när de möter bra lag. De är liksom med, det är därför de kryssar så mycket, fast de släpper in mycket också.
Framförallt så alltså, de matcherna jag har sett, de har ju skapat brutala chanser och bränner allt alltså,
fast det gör de inte idag.
Nej. Så därför känner jag inte igen dem från tidigare. Men vi har ju också ett av allsvenskans bästa, om inte det bästa, försvaret i serien. Så att vi är ju oerhört svåra att skapa mycket målchanser mot. Det händer ju nästan inte. Så det är jäkligt surt att de får det på slutet. Men vi har också avgjort matcher sent och... Man kan liksom hänvisa till att vi kastar bort det här genom att tappa poäng här och att vi liksom inte vann mot Östersund och så här. Alltså många matcher man kan peka på som det är mycket nästan i, men man ska komma ihåg att alla lag har de matcherna. Liksom. Alltså alla lag har...
Fast vi har ju några när vi avgör på slutet också. Liksom.
Ja, också, exakt. Vi också har
det. Så att det är... Och plus, jag tycker att... Vi är ju inte det bättre laget borta mot Göteborg till exempel, som vi får med oss 3 poäng, så att det är lite alltså
våra bästa matcher.
Göteborg?
Blandar du ihop det med någon annan?
Nej.
Det är då vi får det är då vi skapar straffar och chanser.
Nej,
och...
sorry. Vad tänker jag på nu? Nej, sorry. Nu tänker jag på jag menar höstas. Jag blandar ihop det. Nej, det var ju bra match. Ja, vad säger du?
När Boje avgör.
Ja. Nej, nu tänker jag fel. Nej, okej. Du är med. Nej.
Men däremot...
Sen stör jag mig också. Eller stör mig, men så här, jag hatar... Jag gillar när vi har sviter. När vi har tagit en ny... Men liksom, när vi har långa sviter, oavsett... Det finns ingen logik i sviterna. Men liksom att det känns som att de kommer ta slut någon gång. Liksom. Vi hade 8 raka vinster, va? Mot Göteborg. De hade 10 raka matcher utan vinst. Liksom, någon gång så står man ju där och det spelar liksom ingen roll. Stjärnorna står bara fel för att du kan inte, till slut så vinner du oavsett hur jävla kast du är. För att du har en bra dag när de andra har en dålig dag. Liksom, nu vart det inte fullt så illa, men det borde inte påverka. Jag tycker man får sådana vibbar ibland bara. Liksom att, nej, jag hade inga bra vibbar inför den här matchen kan jag säga.
Nej, inte här heller. Och, men bara för att koppla tillbaka till en grej, Tony. Jag lever ju lite i tron om det så här, universums algoritmer och så. Och de matcher där vi verkligen inte knyter säcken. Fan vad jag hatar när vi blir straffade av sånt.
Mm. Det bara rinner oss och händerna sent sådär.
Ja, men du vet, det är klart att jag är glad. Alltså jag har hellre en poäng än noll.
Ja, det är värre när det är som mot Elfsborg.
Jo, men exakt. Den är ju hemsk. Men också så här att det hade på något sätt känts som att skönare om Göteborg bara hade dunkat in 3 helt sinnessjuka mål och tagit 3 poäng. Alltså, jag tycker inte det egentligen. Men den känslan hade varit lättare att smälta. Bara, ja, vad fan, de gjorde 3 mål från ingenstans. Vad ska vi göra? Nu är det som att... vi
så
får
lite
en...
vi hade kunnat stoppa det. Liksom.
Ja, men exakt. Vi får en poäng. Vi är med i toppen. Och sen du vet, så här också, när andra resultat har gått med oss ganska så mycket trots att vi inte har knutit ihop säcken flera gånger. Och liksom, jag tänker hela tiden, någon gång kommer inte, det kommer vända, resultaten kommer inte gå med oss. Och då kommer våra antagonister bakifrån, de kommer äta upp det där. Jag menar som Bayern idag liksom förlorar mot Sirius. Ja, vi tar den. Vi drar ifrån med en pinne, men det kunde ha varit 2 till. Liksom, då, i mitt huvud blir det så här att ja, torskar vi en match och de vinner, då är de flåsar oss i nacken igen. Fastän de har gjort en så, ja men, alltså en ganska dålig säsong. Och vi har väl ändå gjort en okej säsong hittills. Ja, så skakar vi inte av oss dem. Och det är det här som jag känner frustrationen kring. Speciellt idag.
Visst, vi tappar en poäng i slutet, men... Så sjukt att Bayern, de tappar en ledning till kryss till torsk på sista 5. Det underlättade ju alltså att få det.
Ja, fast ändå inte fullt ut. Det underlättade, ja. Men det, du vet, jag blir att tänka på Helsingborg, Östersund. Vad har vi mer för Örebro hemma?
Ja, Örebro målvaktstavla i slutet. Och, ja. Vi har ju 5 torsk, det är ganska mycket.
Exakt.
Malmö och... Malmö och Elfsborg har torskat 1.
Och ändå är vi med, ska vi säga.
Ja, vi är mest skit i vad som har hänt. Gör vi det bra från och med nu, gör vi det bra sista 13 omgångarna, så det blir superviktigt att knipa en Europaplats. Med den här osäkerheten kring ekonomin och nyckeln till att lyckas i Europa är att du kontinuerligt spelar i Europa. Så att alltså, ta en Europaplats i år, det är superviktigt alltså.
Ja,
och vem ska hjälpa oss med det, Farid?
Att ta oss till Europa, det är ju Supermange Eriksson.
Ja.
Vad känner vi av den? Eller Tony, du får ju säga ditt kring det här.
Ja, men alltså, det är ju, jag måste tänka efter, det kanske finns någon annan, men det här är ju liksom, han skulle ju komma i min värld oavsett när han var klar med MLS. Liksom. Men han skulle ju komma senast i vinter. Och det här är den, var han 30 bast va? Och han trivs ju allsvenska. Han misslyckas. Nu har han gått ganska bra nu i Quake då. Men om du kollar på alla hans andra utlandssessioner så har man ju varit där, mellanmjölk till lättmjölk. Men han är ju starkbärs i allsvenska varenda gång. Han trivs ju där. Det är ju, jag tror det är precis perfekt läge för hans spelstil. Sen, han kommer vara stomspelare för oss rimligtvis. Han kommer spela ut sin karriär. Han kan göra 3-4 år, garanterat. Han är dessutom omskolad, han verkar vara bättre tränad, så han kan lika gärna spela 6-8-10 som han kan spela ytter. Vi får ju en diversifierad spelare och en jävla vinnarskalle, och jag tror att lite grann som man ser när man får en, som, vi har en otroligt bra lagmaskin, men får vi en spets till där liksom, så får vi kanske Chili att funka eller Berka att funka, så liksom, då blir vi ett helt snäpp bättre. Alltså då blir vi på top notch, och när vi ska gå in i Europa liksom, så är det det här vi behöver. Alltså det var ju larvigt att se när vi gjorde en sån jävla slät figur mot Fenerbahçe, men när man såg den här Tokmak, de har en gubbe så sticker det ut. Han sticker ut så fruktansvärt mycket så han avgör hela matchen. Sen kanske de hade tvingats göra någonting annat. Men har man en sån där som gör det där lilla extra hela tiden, då dels kan man få laget att lyfta sig. Men man kan också liksom få liksom den där som att, när det funkar inte, men då får Mange göra någonting. Liksom, för han är ju en jävla bulldozer. Han går ner med huvudet och kör. Han är en grisig elegant liksom, som har allting utom farten, får man väl säga. Liksom, och så kör han oftast från högerkant. Så han är ju vänsterfotad. Så han är ju lite grann som vi spelar. Liksom. Jag tycker det kan inte bli så mycket bättre. Fick jag välja mellan honom och Krim? Jag tar ju Mange varenda gång. För att Krim är ju bara här på lån. Han ska ju bara vara här och visa upp sig och dra vidare. Det var ju väldigt uppenbart. Och det är ju no hard feelings på riktigt. Alltså, för han har inte sagt någonting annat. Men Mange är ju här for life. Liksom. Det är ju så jävla enkel matematik. Det är skillnad. En kille vill vara här för att visa upp sig. Mange ska vara här för att ta titlar med i ögon. Det är så stor skillnad. Liksom,
att med den... jag håller med dig allt. Och framförallt så måste man ju säga att den intervjun som Ville gör med Mange, att jag menar, det är klart att Mange slår in några öppna dörrar, givetvis, men överlag, alltså den självklarheten, det självklara Djurgårds vinkeln han har i allting, alltså han andas ju Djurgården, han är ju väldigt säker på sin sak, och man ser ju på honom, det här är inget jag ska hem och latcha av mina sista år och få okej med Preuss, utan han vill ju till Djurgården.
Ja, alltså, det sköna är att han har sett alla Djurgårds matcher.
Ja, men exakt. Den biten. Och...
Jag tror inte han planerade att bli liksom djurgårdare så här till 100% när han gick till Djurgården. Utan
det tror inte jag heller.
Han hade kört fast i Danmark, gjort 3 poäng på 22 matcher. De hade en jävligt stökig ägarsituation där. De hade ju en ägare som anonymt skrev massa skit om klubben på Flashback och sen gick ut med att det är jag som äger klubben. Alla bara, jo tjena, till du som ägaren liksom. Och sen så visade det sig att det var så liksom. Sjuk historia. Men det var en kaos där liksom, och han ville hem till Sverige och studsa tillbaka ut i Europa igen. Det var väl tanken liksom. Och sen så liksom blev han verkligen genuin djurgårdare på det där sättet. Och jag har lite svårt att veta vilka liksom förväntningar man ska ställa på honom säsongen ut. När han kom 2016 ska man säga, han sprutade inte in poäng den säsongshalvan. Han gjorde 3 mål och 2 assist på 17 matcher. Och det är ju inget vansinnigt bra facit. Och sen gjorde han ju en del straffmål 2017 sådär. Men det är en spelare man alltid vill ha på planen. Så han har inte öst in poäng i USA heller, ska sägas. Men hans allsvenska poängfacit är ju enormt. Alltså där har han alltid levererat.
Verkligen.
Det måste vara en av de bästa faktiskt.
Men håller du med om det här då? Att jag tycker att han kommer in med samma aura, samma lyster, samma personlighet som Mattias Jonsson blev när Jonsson avslutade karriären i Djurgården och inte riktigt kanske bidrog med så mycket mer än hela sin inställning. Och då tycker jag ändå att Mange är fortfarande i den åldern och liksom i den formen att han troligtvis kommer bidra väldigt mycket spelmässigt. Men det är liksom lite den typen av människa vi får in. Tycker ni att jag är fel ute i?
Alltså det är en superkaraktär att få in. På alla sätt och vis. Och han kan, alltså jag tror han skulle kunna hantera alla positioner i laget utom mittback och högerback och målvakt då.
Så vänsterbacken tar han alltså?
Han skulle kunna spela vänsterback. Det är jag övertygad om. Liksom. Men jag skulle inte vilja ha honom där i första hand. Jag vill ha honom som tia. Vad tänker du, Tony?
det beror på vad vi på kanterna. Alltså just nu så får vi tillbaka Banda, så tycker jag att han var jättespännande där. Men alltså han har ju spelat väldigt mycket centralt. Han spelar bara
han har spelat en del 6, 8 och 10 USA. Men han är ju bra i boxen. Alltså han är ju fan, tänk dig om han ligger på den platsen som Kevin och Curtis ligger på idag. Alltså det, han
men då måste vi få kanterna funka ändå liksom. Det alltså vi är inte spelar ingen roll, han tar ju en startplats oavsett, och sen någonting annat jag kanske inte pratar så mycket, men det säger någonting att han kommer till ett amerikanskt lag och blir kapten i ett amerikanskt lag liksom. Det alltså där är det ju väldigt väldigt viktigt av vem som är kapten.
Och det är inte Stare som utsett honom till kapten, utan det är ju den argentinska tränarsidan.
Och det säger ganska mycket om en spelares karaktär liksom. Det är de som står upp när det går dåligt. Det är de som krigar, som man alltid vet vad man kan få. Det är ingen slump vem som blir kapten. Det är ingen så här bara hederstitel, utan det, och plus att om jag fattar honom rätt så känns som han har aldrig varit bättre tränare än är just nu. Och han har spelat 5 matcher och gjorde 4 poäng, 3 mål tror jag det var. Så han är ju som han var det straffar allihopa.
Ja, minst 2 i alla fall.
Men paja eller... inte min grej nu. Jag bygger upp på honom här.
Han är
på rulle nu. Han är ju redan inne i det här. Det är inte att han behöver inte
nej,
ha
det var inte så som med Krim om vi hade tagit honom. Han hade ju inte spelat match på
nej, 2 månader. Nej. Ja, nej.
Man har ju spelat det med slutspelet här nu i den här bubblan utan publik då. Ja. Så att Det är en superkill att få in.
Jag gillar hur ni vänligt duckade min jämförelse mot Mattias Jonsson-aura.
Alltså jag har jämfört honom med Mattias Jonsson förut. Och det, Mattias Jonsson är väl ganska, säger man, liksom, Magnus Eriksson är ju ganska liksom... Båda två är ett föredöme, men Magnus Eriksson är mer bröstet utåt och mopsa upp sig. Och han kallades ju dampmangen när han spelade hockey innan han valde fotbollen. Och nej, men liksom verkligen bröstet upp sig och kaxig typ liksom. Medan Mattias Jonsson är mera, eller var mera för mig, det här liksom se och lära av Jonsson. Han kommer inte synas och höra så mycket, men ja... titta på vad han gör liksom. Så att ja, det finns väl likheter mellan deras liksom mentalitet. Det gör det ju.
Fast sen måste jag säga att jag tycker det finns definitivt likheter, och just det här föredömet visa på plan, leda på det sättet. Sen kanske inte Mattias Jonsson var lika verbal liksom, på det sättet. Men visa på plan att leda på det sättet, det är de ju båda föredömen på, tycker jag. Sen hade kanske egentligen Mattias Jonsson en liten högre högsta nivå när han var som bäst, tycker jag, kan jag tycka. Men det är ju båda sådana där slitvargar som kommer ge varenda dropp liksom för Djurgården, och det kommer synas också, så här som får med sig laget på det sättet de kämpar också. Det är ju, de kommer ju gå på hörntänderna innan de ger upp. Det är ju, och det, sånt där drar ju med sig folk, det är ju så. Det är otroligt viktigt. Sen tycker jag Djurgården behöver fler fixstjärnor också. Det är bra för återväxten och bra för liksom någon som är DIF liksom. Jag kan ju tycka att Harris är DIF, men han kommer aldrig bli utåt sett.
Alltså gnagar och bajare går ju inte runt och hatar Harris.
Nej, lite grann så, för att de skulle kunna, för han är ju också på det sättet liksom. Men han har ju aldrig varit tillräckligt så där stor på det sättet. Vi behöver en stomspelare som kan spela 4-5 år i Djurgården liksom, och som har redan gjort det, som är lite, som kan leda de här åren. Det är jätteviktigt, tror jag liksom, att ha dem. Att vi har ett antal som kommer vara med oss egentligen. Alltså, Danielsson hade kunnat vara kvar i Djurgården också 5 år till. Liksom den typen av spelare som är bland de bästa på sin position, men kommer inte gå utomlands. Och det var väl ingen av oss som trodde att Danielsson skulle få ett lukrativt kontrakt liksom, som han skulle dra. Det är sådana här spelare man vill ha.
Hade han tackat nej till det kontraktet, hade jag fan burit honom till Kina. tvinga honom.
Det är inte Bosse där nu. Först Badge och sen bara, men nu, inte nu igen.
Jag hade fan dragit honom dit.
Nu drar du, du jävel. Liksom. Ja. På tal om Danielsson så kinesiska klubben han spelar för Dalian, de har ju torskat, de har ju gått 6 matcher nu på säsongen, inte vunnit en enda. Då vet man att det kan hända saker i kinesiska klubbar som har Rafa Benitez som tränare och kanske lite krav på sig sådär.
Har ni sett nivån på den ligan? Jag såg någon klipp på, det måste ju ha varit, för visst lider Hamsik i...
Ja, Marek Hamsik spelar också i Danielsson.
Ja, och då var det någon i motståndarlaget som han skadar sig så att bårkillarna får ju komma in och på vägen ut så snubblar ju den ena utav sjukvårdarna så att båren drar ju åt helvete och han ramlar ju ur och skadar på sig igen och så filmar kamerorna Hamsik, han håller på att dö av skratt, alltså man ser på honom, han bara, fy fan vad jag inte hade varit här om det inte vore för pengarna, alltså vad är det här? Det är så jävla kul. Men jag såg också att Aftonbladet försökte få till någon story där om att det var bild på Sam Larsson och på Danielsson om att ja, det är ingen vidare start på äventyret. De sitter
2-4 torsk.
Ja, det var inte så mycket det, utan det var mer att de var isolerade på hotellen. Och så blir man ju tänka på liksom, de sign-ons och löner som har cirkulerat i media. De skulle fan kunna få mura in mig på en halv kvadrat om jag fick samma förutsättningar. Nu snackar vi om ett par månader liksom. Mm. De överlever nog, men hörni, innan vi har inte så mycket mer att säga om Silly och matchen i sig.
Har vi inte?
Oj, vill du breaka?
Nej, jag vill inte breaka någonting, men så här, jag tror ju förvisso att det är stängt nu, men det är 3 dagar kvar. You never know, säger jag.
Nej, det kan man väl säga, men vi kan väl säga också att vi kanske inte know någonting mer.
Nej, sant. Men det här är ju Bosse-time ändå. Liksom. När han har gått och sagt
inget vi kan säga här i alla fall. Men DMa gärna Tony på Twitter.
Ja, gör det.
Men ni ska inte få komma undan än. För vi ska faktiskt, nu när vi ändå sitter här med på kvällskvisten, så ska vi snacka om att inrikesminister och kultur-idrottsminister hade ju en presskonferens där de berättade att det kommer göras undantag för kulturella och idrottsevenemang, va? Och för vår del så är ju idrottsevenemang intressanta, och nu är det ett förslag som är ute på remiss, men ambitionen är att sittande publik med ett maxtak ska kunna få se matcher från den 1 oktober. Och nu blossar ju diskussionen om vad gör vi om, säg, 5000 eller 2500. Alltså, det vill säga inte 11000 får släppas in. För här ska vi också komma ihåg en grej som vi snackade om innan. Att Djurgården sålde 11000 biljetter. Det var 9000 som... av 9000 plus, som valde att inte kräva tillbaka pengarna. Det betyder ju inte att det är 9000 säsongskort kvar bara, utan det är ju verkligen nu som det ges tillfälle för Djurgården att spara in pengar. De 1500 eller vad det är som faktiskt har sagt, nej men vi vill ha pengar, de bör ju först och främst få erbjudande att ni får gå, för då slipper ju Djurgården betala tillbaka, för det är baserat på hur många hemmamatcher de missar. Och om jag inte räknat helt fel så blir det väl typ 5-6 matcher, va, som Djurgården kommer kunna arrangera hemma. Och ta 5, vi säger att det är 5 gånger 1500 personer gånger snittpris på, vad ska vi dra, 250 kronor säkert, om inte mer. Det blir ändå en hel del besparing där för Djurgården.
Så du menar att de som ska gå var de som inte, som valde att ta tillbaka pengarna?
Ja, men om man vill att Djurgården ska överleva så, eller så kommer det ju bli, för det är väl det som var hela grejen, att det stod väl att om du kräver tillbaka pengarna så kommer du få tillbaka för de du missar. Och då antar jag att nu så kommer ju de få chansen. Och jag, då låter ju jättedumt. Säg att det är 2000 pers som får gå. Eller 1500. Det vore väl rimligt av Djurgården att erbjuda dem 1500 för att inte, alltså för att minimera förlusterna. Eller?
Men jag som har betalt min, som jag skänkt min, jag ska då inte gå.
Ja, alltså skulle du tycka att det var konstigt att Djurgården gjorde så?
Ja.
Fast du har ju ändå gått med på att inte kräva tillbaka för att Djurgården inte ska lida ekonomiskt. Vore inte ett bra argument från Djurgården då att köpa? Att, ja men hörni, vi kommer vända oss till de här 1500. Nu tror inte jag att gränsen kommer bli 1500. Nu är det ju väldigt hypotetiskt här.
Men det, då kan jag ställa upp och säga så här, jag köper de där fem sista matcherna och de som inte ville ha dem, så löser vi det.
Alltså för min del så hade vi gärna extra. Vi hade kunnat auktionera ut de matchbiljetterna i så fall till högstbjudande bara för att
för min del också
så hade jag kunnat äga 2 lax för en matchbiljett liksom bara för sakens skull.
Ja, jag är med dig Robert. Men det kommer bli väldigt intressant nu vad den här gränsen blir. Men det jag menar är att det är inte just det här scenariot som jag pratar om nu som har blossat upp, utan det är mer alla eller ingen. Och det blir ju jävligt intressant om, säg, gränsen landar på, vad vet jag, 5 eller 8000. Då är vi ju väldigt nära ändå, säg att det blir 8000. Då är vi ju väldigt nära den här gränsen. Ska vi ändå då nej?
Alltså, får vi släppa in 100, släpp in 100. Får vi släppa in 500, släpp in 500. Jag vanligtvis när du ställer frågor till mig, Farid, så brukar jag ju svara lite svepande och bolla fördelar kontra nackdelar. Om vi spelar den här spelaren så kanske det går in.
Men idag är det Baylisen som talar, så ut med språket.
Men den här frågan tycker jag är så jävla glasklar att det inte... Det finns inga som helst vettiga argument för att varför vi skulle ha liksom ingen publik på plats om vi får ha det.
Mm. Tony, vad tänker du?
Nej, men lite inne på samma linje egentligen. Jag tror att det finns inte chans att det kan bli allt eller inget.
AIK har ju tagit det beslutet.
Ja, vi får, tro mig, det kommer inte
att vara så.
Det finns inte
chans.
Ja, för det är, ja. Det är så cool. Alltså, det finns en anledning att klubbarna jobbar stenhårt för det här.
Ja.
Alltså,
kan vi inte fylla på med publik i år, de sista 5 matcherna, säger, hur många kommer då köpa säsongsbiljetter till nästa år?
Ja, det är den stora anledningen. Det är,
ja, men det är det viktigaste av allting. Det är vår existens vi pratar om, eller existens, det kanske är lite överdrivet, men att vi ska kunna vara med i toppen och fortfarande, då kan vi gå stärkta ur det här. Om vi säger så här, nej, ingen ska få komma, liksom, men då kommer ingen köpa, ja,
alltså, det kanske, alltså, säg att hela, nu vet vi ingenting. Vi kanske utgår från att men om ett år då kommer allt vara normalt igen. Men säg att nästa säsong har liksom ett tak på 10 000. Och sen mot hösten nästa år är det ett tak på 15 000. Sitter vi fortfarande då och säger nej, inga, om inte alla får gå?
Mm. Alltså, jag och framförallt om vi leker med tanken att säga att Djurgården kommer kunna erbjuda 5 000 biljetter eller säsongskort till nästa år eller ännu färre. Alltså, då ska man ju vara medveten om att det här härliga försprånget, eller inte försprång, för Malmö är ju långt före, men den här härliga pengen för Danielsson, den är ju uppäten kring sommar nästa år. Mm. Den är ju helt väck.
Vanligtvis det är som att... så får vi in alltså 25-30 miljoner på en säsongskortsförsäljning. Och så, det är ju pengar som driver, alltså som är likvida medel som finansierar hela verksamheten hela året i princip.
Sen ska man inte blanda ihop det där. Så om man som supporter säger att nej, men jag vill ha ståplats, annars får det vara för mig. Men det tycker jag, det måste ju alla få bestämma själv. Men ja, vi pratar om något annat liksom. Eller andra som säger att nej, men jag vill ha hela atmosfären, jag vill inte stå 2 meter, jag vill gå med våran liga som vi hänger ihop och dricker bira och skriker fula ord liksom på våran sektion. Det tycker jag är fine liksom. Jag fattar det, men det är inte det vi pratar om. Det,
ja, men man kan ju vänta ingen... själv med att gå tills alla får komma om man vill.
Det är det jag menar. Det är ingen motsatsförhållande, menar jag. Alltså, du kan ju säga att ja, det här är inte upplevelsen som jag är ute efter. Ja, men då kan man ju faktiskt stanna hemma och det är ingen big deal. Det är inte det vi pratar. Vi pratar bara att vi ska få ekonomin och så att Djurgårdens kan överleva egentligen på ett bra sätt. Sen när man själv väljer att gå och om, när man får möjlighet, det är en helt annan sak. Men det är olika saker man pratar om, tycker jag.
Verkligen, och personligen, jag har ju säsongskort på Sofia Läktaren och jag är verkligen har två tankar i huvudet i det här. Jag tycker faktiskt att, ja men fan, skippa ståplats om den inte är fullt ut och du får stå och gorma. Det köper jag. Men samtidigt så har jag inga problem med att 8000 andra får sitta på långsidorna. Det tycker jag liksom, ja, självklart. Men jag tycker att, alltså ska det vara, vad blir det? 2 meter åt varje håll på Sofia, vad kan det bli? Några hundra? Det ser ju, alltså, och så får man inte skrika och det ska vara sittande publik. Alltså, ja. Jag köper det, jag kan köpa alla eller ingen på en ståplats. Det gör jag verkligen. Men samtidigt så tycker jag inte det ska vara något hinder eller motargument för att Djurgården ska kunna stoppa den här blödningen.
I övrigt. De argumenten jag har sett som jag inte tycker håller det minsta för att vi ska köra alla eller ingen. Men då kan ju ni få svara på dem då. Det första är ju att det känns inte så roligt att gå under de här förhållandena. Den har vi redan svarat på. Det är bara stanna hemma och vänta tills alla får gå om man själv vill. Så får andra gå under de här förhållandena om de vill. 2 är hur bestämmer man vilka som ska gå? Att det kommer att bli tjafs om det. Det är väl ett problem, men det är inget stort problem, tycker jag.
Nej, jag kan alltså till och med erbjuda mig att stanna hemma.
Samma kan här. Alltså, verkligen, samma här.
Det tredje är att det kommer inte ge Djurgården några pengar ändå, för det här är biljetter som det redan har betalats för. I år.
Mm. Men man kan ta första grejen där. Jag tror att vi tar fler poäng med mer publik på våra matcher. Bara den grejen räcker för mig.
Ja, vi pratar hela tiden om att hur jäkla viktigt det är att vi är där och stöttar laget och så vidare. Och alltså, bara för att det inte är en klunga bakom målet, så jag tror spelarna tycker att det är jävligt kul om det är 8000 pers där. Sen om de är utspridda, det är ju såklart, det är sämre än normaltillståndet, men normaltillståndet är inget alternativ.
Jag är helt, nu har jag haft oturen, höll jag på att säga, att vara på plats och bevittna det här på, och jag kan säga att jag är helt övertygad om att alla spelare skulle fan göra frivolter av blicka om det så är 1000 pers och inte bara de här 50 trötta på pressläktaren liksom, som är där. Det är helt övertygad om.
Det är kul när kommentatorerna skriker så högt ibland så spelarna hör det. Se när Kalle Holmberg gör det där målet mot Häcken och Lagerlöf vänder sig från bänken och kollar upp mot läktaren och säger bra surr där uppe. när Dahlqvist skriker liksom, vilket drömmål.
Det kommer bli väldigt intressant att följa det här nu och vad det här landar i, för det var, hintar de väl rätt så hårt på att, alltså, ser vi en utveckling i samhället som går åt fel håll, då blir det ingenting i år. Så var det väl verkligen. Men ja, det här kommer fortsätta. Och absolut, innan vi rundar av nu så ska vi återigen ta upp min nya käpphäst. Och det är biljetterna mot Örebro. Ni som har köpte en biljett eller fler ska ha fått ett mejl. Kolla er skräppost. Godkänn avsändaren så blir länken klickbar. Och Örebro hävdar att 24 augusti 23:59, det är sista stunden för att kräva tillbaka de här, och jag har börjat dra ett drev på främst Twitter om att det här kan inte vara korrekt. Och jag såg att Mats Jonsson var inne och svarade nu, jag drog in Sef i det också. Mats Jonsson svarade att spontant känns det som tvek att det här är okej, och att Djurgården kommer kontakta Örebro, så troligtvis så kommer man kunna kräva tillbaka pengar även från den 25 och framåt. Och jag såg att det var någon som svarade som hade koll på det här med distansköp och främst över nätet, att det ska inte finnas något stöd från Örebro att sätta en tidsbegränsning. Däremot så behöver de inte upplysa om det, tydligen. Men att sätta någon gräns, och det här måste jag säga, det är uselt, det skiter i hur dålig ekonomi de har, men det är fan, säg ingenting då. Men om ni väl säger någonting, hitta inte på någonting om att, om det nu är så. Så mycket tyder på. Och det har ett ont öga mot dem, för de har ju dyrare kortsidebiljetter också när vi är där och ett par lag till. Tycker också fan är uselt. Fick jag det sagt. Så med det så tar vi nya tag och jag tackar er för denna kvällssittning.
Ja, lång matchpodd.
Ja, verkligen.
Ja, eller hur?
Timmar och kvart.
Har vi några kvar som lyssnar?
Det tror jag. Ja, du kan stänga av nu då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.